Varför är det viktigt att barn och unga får och kan ta del av kultur? Jag har lovat Lasse att han ska få tala fritt ur sitt hjärtas djup om detta ämne.
Äntligen!
Äntligen! Så jag sätter igång klockan nu.
Bra! Ja, alltså frågan är det här att vad spelar det egentligen för roll med det här att barn och unga ska få ta del av kultur om man riktigt tar den här frågan på allvar? För att det finns massor av barn som växer upp och så spelar de fotboll och mekar med mopeder eller så här, har det riktigt kul och känner inte att de saknar någonting särskilt. Och svaret är alltså att folks kulturvanor spelar en jättestor roll för hur hela resten av deras liv ser ut. Och när man alltså har forskat i effekterna av konstutövning och konstupplevelser så här runt om i hela världen, så har man alltså kommit fram till i korthet att om barn och unga får ägna sig åt konst och uppleva konst, och de här sakerna hör för det mesta ihop för att man ska kunna uppskatta det man ser och ta del av, så är det bra att man själv utövar någonting och på det viset så fördjupar och förstärker man de här upplevelserna och man känner sig delaktig. Och om man får göra det här som barn så är forskningen jättetydlig. Att man lär sig hantera och bearbeta sina känslor och så mår man mycket bättre. Och att konstutövning är någonting som hjälper en att lära sig andra saker så man klarar sig bättre i skolan. Och på sikt så betyder det att man får en bättre utbildning och känner sig mer rotad och delaktig i samhället. Och sen strukturellt sett så tjänar man mera pengar och sen är man friskare och så lever man längre och lyckligare. Och det är också jättebra på att integrera invandrare till exempel. Så det är faktiskt så här, det är faktiskt hela paketet. Och det här är inte liksom på ett sätt resultat som vi behöver vara jätteöverraskade över heller. För jag menar, på ett sätt vi som sitter här nu så vet ju själva hur viktigt konst är för oss och hur mycket det ger åt oss och hur mycket vi skulle sakna det om vi inte skulle ha det. Men det som kanske överraskar mig är att kultur är särskilt bra för barn som växer upp i tuffare omständigheter. Och att så här konstutövning är jätteeffektivt för att förhindra fattigdom och förhindra att sociala problem går i arv. Och det är jättebra på att överbygga den här typens välfärdsklyftor. Och det är kanske inte heller så förvånande, för det är ju massor av människor som kan berätta att de har haft en jobbig barndom, men så började de typ spela musik och sen märkte de att livet inte behöver vara så här fullt av våld och elände. Och jag menar, där kommer jag att tänka på den här Matti Raitas aktuella monolog Skria från vildmarken som vi talade om här för en månad sedan. Och det stora problemet med allt det här är att nästan alla av de barn som sen då håller på med konstutövning och som får dra nytta av alla de här fantastiska effekterna är barn till deras föräldrar har själva sysslat med konst när de var barn. För det är de som vet hur mycket det gav dem och de vill ge det vidare till sina egna barn. Men de barn som sen verkligen skulle desperat behöva just alla de här positiva upplevelserna, just inte få ta del av dem. Kanske därför att familjen inte har råd, men till stor del också för att kultur är en så ohyggligt effektiv sån här social markör. Att det finns hela på något vis den här lite så här elitistiska stämpeln eller någonting sånt som är jättestark, och som barn så lär man sig otroligt snabbt att det här är inte för mig och det här är inte för sådana som oss. Och det kan vara fråga om klass, men framförallt så är det också jättekönat. Utbildningsstyrelsen hade konstaterat att 3 gånger mera flickor än pojkar finns med i till exempel grundläggande konstundervisning i Finland. Det vill säga att man studerar musik, dans, bild, konst och teater och så vidare utanför skolan. Så att pojkar är alltså jätteunderrepresenterade där. Så någonstans lär de sig att killar ska inte syssla med sånt. Och det känns som en på något vis jätteangelägen iakttagelse då när man sen oroar sig för att pojkar mår dåligt och ligger efter i skolan. Så på något vis den här tragedin kring kulturen, det är det här jättebra verktyget som skulle kunna vara jättebra på att jämna ut sociala klyftor istället tenderar att förstärka dem i dagens läge. För det är bara de som redan har det bra som sen tar del av konsten och får det ännu bättre. Så därför så är det viktigt att barn tar del av kultur, och på ett sätt ännu viktigare att alla barn ska få ta del av kultur. Och frågan är då hur man lyckas etablera den där kontakten innan den där höga tröskeln hinner bildas. Och det ska vi då tala om idag. Det här var min taltur.
4 minuter, bra Lasse. Och håller du Eva med?
Alltså Lasse, du tömde pajatson. Nu kan vi stänga av och gå hem. Och bara konstatera att jag håller med allt du sa och skriver under allt du sa. Nej, jag skojar. Här finns så mycket som jag skulle vilja säga. Så jag får försöka samla mina tankar och säga ens någonting.
Här hörde vi alltså Eva Pursiainen och före henne Lasse Garoff, och jag som leder ordet idag heter Marit Lindqvist. Och du lyssnar på Kulturpodden, där vi då idag ska ta oss en funderare på vilka möjligheter det finns för barn och unga idag att ta del av konst och kultur. Oavsett om man bor på landsbygden eller i storstad, oavsett härkomst och oavsett familjens socioekonomiska bakgrund. Och det här är en fråga som jag faktiskt började fundera på när jag läste Wyn Trans senaste roman, När andra njuter. Det här är en roman som utspelar sig i Lund i Sverige. Och den handlar bland annat om en komplicerad relation mellan en mamma och en dotter. Och den här mamman, hon jobbar på en sån här japansk badinrättning som befinner sig i något av en ekonomisk kris. Och den här chefen för badhuset, så han kommer plötsligt in en dag och berättar att han har hört att den svenska riksdagen planerar att införa ett sånt här kulturpass som då riktar sig till alla ungdomar som står i beråd att fylla 18 år. Och när man blir myndig så ska man då kunna kvittera ut ett sånt här pass på 2000 svenska kronor, alltså ungefär 180 euro. Och för den här summan då så ska man till exempel kunna gå på bio, på konsert eller på något museer eller köpa böcker, vad man nu vill göra med det här. Och den här chefen för den här badinrättningen, så han hoppas då att man ska kunna ordna någon form av kulturjippo riktat då till de här unga, nyss myndiga människorna. Och på det här sättet så ska man kunna ta del av lite statliga kulturpengar och rädda verksamheten. Och det här med kulturpass är ju ingenting som den här chefen har kommit på själv, utan det här är ju faktiskt någonting som finns på många håll idag, alltså ett statligt finansierat projekt som är tänkt att locka unga att ta del just av konst och kultur och att samtidigt stimulera kultursektorn. Det här systemet finns till exempel i Italien eller i Spanien, Frankrike och Tyskland, också numera i Danmark. Och jag undrar om ni, Lasse och Eva, tycker att det här skulle vara ett bra sätt att locka unga att konsumera konst och kultur?
Alltså, alla sätt som funkar är väl bra, tänker jag. Det här kulturpasset, det utgår väl från ett slags tänk att vi alla kan vara framtida kulturkonsumenter och nu får man liksom välja och vraka och så här. Men jag kan ändå inte låta bli att tänka på en passage i den här Wyn Trans roman och där den här berättaren som heter Maggie, som jobbar på den här japanska badinrättningen Somei, får riktigt i nerven på sin chefs snack om det här kulturpasset. Det tar liksom inte slut, så jag måste läsa här. Så här skriver Tran: kulturpasset, kulturpasset, kulturpasset. Kan de inte prata om något annat för en gångs skull? Ungdomars kärlek till exempel, istället för deras pengar. Hon drar ett djupt andetag. Vad ska ungdomar göra med sina pengar på en traditionell salong? De bryr sig inte om kultur. Vad vet han om svenska ungdomar? Maggie har en där hemma som aldrig i sitt liv skulle lägga en krona på Somei, som det här stället heter. Och det där, när jag läste det här så fick jag en känsla av att det kulturpass, det i all välmening från och von oben, det är liksom det värsta i så fall. För att det får inte bli en vibba av att nu skulle de vilja att du som är ung gör det här för att det är bra för dig och för ekonomin och alla vinner. Det borde ju vara på den ungas egna villkor i såna fall, att verkligen få välja vad hen vill göra med det här kulturpasset. Och att det sen skulle nå ut också till de som inte redan är färdigt frälsta, så att säga.
Ja, jag tycker den är... En av de här sakerna som är kul med den här boken är hur jag skrattar just för att den här Wyn Trans har skrivit in en ganska, på något vis en sån där rolig ironi just det här, hur de här vuxna sätter alla de här märkliga förhoppningarna på det här kulturpasset, att det ska rädda oss och det ska rädda dem och på något vis så ska världen bli mycket bättre av det här. Och så finns det då den här mamman Maggie och den där dottern Lana som på något vis ser den där klyftan mellan de där förhoppningarna och verkligheten, att just det här att varför det nu kanske ändå inte så enkelt att man på något vis där kastar lite pengar på det här och sen mitt i allt så kommer då alla de här sociala problemen att lösa sig.
Mm-hmm. Jag tycker å andra sidan just att tanken är ju jättebra. Och i Italien har man ju haft det här sedan 2016. Och jag tänker på den italienska statsskulden. Man talar ju alltid om att de befinner sig i ekonomisk kris. Men alltså de erbjuder eller ger 500 euro åt de här 18-åringar att spendera då på konst och kultur. Det tycker jag är helt otroligt. Och i Spanien så 400 euro.
Det är mycket pengar.
Det är mycket pengar. Och i Tyskland så införde man det här passet 2003 och då var det här passet värt 200 euro. Sen insåg man att det blev jättepopulärt, kanske lite för populärt för pengarna börjar sina. Så sen 2024 så sänkte man till 100 euro. Men det som är lite intressant är, jag läste om att i Danmark så har man ju också gått med i det här då och satsar då från och med i år på unga mellan 15 och 24. Det här är ett test. Och man riktar framförallt de här pengarna till alltså unga som är arbetslösa eller outbildade. Och de kan då kvittera ut ett sånt här kulturpass på ungefär 270 euro som de då kan använda för olika kulturella evenemang eller olika sportevenemang. Så att de har också med sporten här. Så att, tja, jag vet inte.
Mm.
Alltså tänk nu tanken bara så där som en sån här tankelek om det här skulle göras nu här i Finland. Istället för att ha gjort alla dessa nedskärningar i kultursektorn, att man istället skulle ha stimulerat dem med hjälp av ett sånt här kulturpass. Så nu skulle diskussionen se ganska annorlunda ut nu. Okej, den här tankeleken sträcker sig inte så långt att jag skulle hitta på hur det skulle se ut och hur den här verkligheten skulle se ut. Men alltså intressant som tanke nog.
Mm. Jag tänkte lite på det här, Eva, när du var inne på det här med hur det skulle kunna se ut hos oss då. Att skulle det ens finnas någon möjlighet? Jag menar, de här senaste åren så har man ju talat jättemycket om de stora nedskärningarna inom kultursektorn. Och staten har ju skurit rätt så kraftigt i budgeten för konst och kultur. Och det här drabbar ju alla som på något sätt är beroende av ekonomiskt stöd från den här offentliga sektorn. Så att om man skulle komma och föreslå att hur skulle det nu vara att ni skulle införa ett sånt här kulturpass riktat till unga, så tror jag ju att inte att det skulle falla riktigt i någon god jordmån just nu. Men det som jag sen tänker å andra sidan är att det som man ändå kanske kan göra är att satsa på konst och kultur i skolorna. Alltså för att alla går ju i skola och där har man ju verkligen möjlighet att nå alla barn och unga på lika villkor. Det skulle jag åtminstone tycka. Men skolorna har ju också begränsade resurser att satsa på konst- och kulturverksamhet. Dels gäller det om ekonomi, men också brist på kompetenta lärare kanske. Och visst har man ju konstundervisning i skolan, men antalet timmar har ju minskat stadigt. Och om man tänker på de här högre klasserna så är konstämnena ju idag tillvalsämnen. Och det är ju sådana ämnen som man ofta väljer bort. Eftersom man då anser att till exempel, vad ska man säga, bildkonst eller musik, att de är ju inte någon nytta för en när man sen ska bege sig ut i arbets- eller studielivet. Och jag undrar varför det är så lätt att välja bort just konst och kultur.
Kanske just för att du kanske svarar på det just nu. Det finns som inte någon sån här direkt mätbar nytta just nu i denna stund eller inom en snar framtid. Med tanke på de här forskningsresultaten som Lasse här alldeles i början kom med, så är det ju ganska motsägelsefullt, skulle jag säga. Men det finns ju alltså, jämförelse med många andra länder, så har vi ju nog i Finland jättemycket, vi erbjuder jättemycket möjligheter för våra barn och ungdomar att ta del av konst och kultur på fritiden. De här möjligheterna finns, men frågan är att vem de når. Det finns dels det här det fria bildningsarbetet, alltså Arbis som medborgarinstitut som erbjuder kurser och sånt här för en liten slant, men inte jättedyrt ändå. Det finns också grundläggande konstundervisning som vi var inne på, det vill säga musikinstitut, dansskolor, teater- och scenundervisning, bildkonstskolor. Sen finns det arkitektur och design och det finns mediekonst och det finns ordkonst. Det finns alltså 9 stycken olika konstämnen.
Hantverk tror jag också.
Hantverk ja. Nämnde jag inte. Alla måste få sägas här i detta rum. Det där, som alltså är ett helt unikt system som inte finns någon annanstans. Jag ska komma in på det snart. Men för att det som jag ville tala om var Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Vet ni om det här?
Jag har hört talas om den. Det är väl det där att alla barn ska ha möjlighet att få ta del av en hobby.
Okay.
Eller idrott eller någonting.
Ja, tanken är då att alla barn i Finland ska ha möjlighet till en hobby efter skoldagen och att det ska vara lättillgängligt och billigt. Det har pratats mycket om det här att hobbyerna är så... det är så beroende av föräldrars tid och möjlighet
ekonomi.
Och ekonomi, att man ska köra den till träningar efter arbetsdagen, och när ska man hinna äta, när ska man hinna umgås med familjen, har man inte råd och har man inte tid, man kanske har kvällsjobb och så vidare. Som i många andra länder så är hobbyerna kopplade till skolan.
Mm.
Och mycket mer integrerade i skolvardagen. Vare sig det handlar om att spela i blåsorkester eller spela i fotbollslag. Den här Finlandsmodellen för hobbyverksamheten, liten början på det där. Det vill säga, olika föreningar och företag också kan ansöka om att ta del av en sån här upphandling, att bli en sån här som erbjuder den här tjänsten. Och det ordnas alltså i skolans utrymmen strax efter skoldagen, så att då ingen ska, det ska bli så enkelt som möjligt. Och det här understöds av undervisnings- och kulturministeriet och ordnas alltså i ungefär 2000 skolor i 258 kommuner för tillfället. Så nästan alla är med.
Mm-hmm.
Och det är bollsportsklubbar och schackklubbar och dansklubbar, alltså också kultur. Men det når ungefär 140 000 barn. Om det finns drygt 560 000 barn som går i grundskolan i Finland, så är det ju ungefär då kanske
En fjärdedel
som tar del av det här. Men den stora frågan här nu är det, att hur ser man till att det är just sådana barn som skulle gynnas av en hobby som verkligen går med? De flesta av de här barnen, det här är nu en killgissning från min sida, så är barn som annars också skulle liksom, som är intresserade.
Ja, och jag tänker mig att det kanske också är de som går i de lägre klasserna i första hand. Att de som kanske går i, ska vi säga, i det som nu tidigare hette lågstadiet, det heter väl något annat idag. Så de kanske går hem efter skolan och så vidare. Att det kanske just ett år, två år, tre år kanske.
No, det är min liksom helt anekdotiska erfarenhet åtminstone. Mm. Att det är just det. Att barn som ändå skulle behöva till exempel eftisverksamhet eller som ändå stannar efter skolan på eftis, så går först och spelar schack i schackklubben och sen går de till eftis och sen kommer mamma och pappa hämta dem. Så här går det, tror jag, oftast till ändå. Att sen blir det allt mer ointressant ju äldre man blir, tror jag. Ja. Men det här är liksom en sån här kuggfråga som jag har. Och sen har vi ett jättefint och också väldigt hypat av en orsak, musikinstitutnätverk. Alltså det är ungefär 85 000 barn i Finland som går på musikinstitut.
Ja, det är ju jättemånga. De går sådana långa, långa fleråriga kurser, upp till 13 år tror jag den där fördjupade kursen är.
Ja, och det där grundläggande konstundervisning är inget begrepp som man svänger sig med sådär till vardags, tror jag. Men det är alltså just musikinstitut och konstskolor och allt det här. Och det är ett helt unikt system. Det finns ingen annanstans på samma sätt. Alltså att man har möjlighet att i hela Finland ungefär faktiskt hela Finland få den här undervisningen av professionella lärare som själva har först gått igenom den här och sen ännu då blivit professionella lärare på säg Sibeliusakademin. De är alla alltså, de har alla en magistersexamen i sitt ämne. Och det där, det hela är dessutom reglerat av lagstiftning och utbildningsstyrelsen ger grunder för en läroplan som de följer. Det här är inte många som tänker på. Och det är så välorganiserat och det är många som är jätteengagerade i det här av de som gör det. För det når bara max 15% av ungdomarna, så 2-19-åringar om man tittar på den gruppen. Och de flesta av dem är enligt utredningar från medelklassfamiljer där man uppskattar bildning, kultur och konst från början och där föräldrarna själv har lärt sig spela ett instrument eller måla med oljefärger i konstskola och sen just ger den här traditionen vidare. Så hur ska man få också de här övriga 85% av unga att fatta att det här faktiskt är någonting som man alls kan hålla på med? Man kan ju inte få alla som vill spela fotboll att hellre vilja spela gitarr. Eller inte det jag säger.
Eller att också spela gitarr.
Kanske också spela gitarr. Men säkert finns det de som inte ens kommer att tänka på att det här med gitarrspel eller oljemålning för den delen skulle kunna vara någonting för just mig. För att, ja, det finns inte den traditionen, det finns inte den kulturen, det finns inte pengar, det är inte dyrt med speciellt en musikhobby. Många musikinstitut har visserligen frielevsplatser, men det är inte någonting som är ett enhetligt system.
Det är ju ingen strukturell lösning liksom.
Nej, det är ju inte. Och det där, jag hade ett samtal med en musikskolerektor häromdagen, jag har pratat på sistone med ganska många. och om det här med just lättillgänglighet och lågtröskelverksamhet. Mm. Och den här musikskolan som får förbli anonym nu i det här sammanhanget, så de ordnar till exempel sådana här instrumentgrupper för ganska små barn med lågtröskel. Det kostar en nominell summa på några 10 lappar per år att vara med. Det tar 2 år och sen är det slut. Och av en grupp på 20 elever så slutar alla utom 2 sen när projektet är slut, sa den här rektorn. Att det som är gratis ger inte nödvändigtvis ett engagemang, ett långsiktigt engagemang i gengäld, utom för de där 2 av 20 då ungefär. Men jag tänker att samtidigt så har ju de där övriga ändå fått den där upplevelsen som kanske inte är mätbar direkt eller ens någonsin. Men de har fått den. De har varit med i 2 år i en instrumentgrupp.
Det är ganska länge.
Ja, ja. Nu ska man ju faktiskt göra om den här lagen om grundläggande konstundervisning. Och tillgänglighet är en stor grej där. Och jag har försökt reda ut vad det här betyder. Men jag tror att vi i praktiken får veta det först när den där lagen är i kraft. Att vad det betyder i praktiken. Att hur grundläggande konstundervisning ska bli mer tillgängligt för barn och unga. Men det är en jättestor samhällsfråga nu. Mm, mm.
Jag tänkte, det görs ju, som du sa, så det görs ju jättemycket. En massa olika projekt som riktar sig just till skolorna. Jag kommer att tänka på också att Svenska folkskolans vänner har till exempel skapat ett sånt här skolnätverk som heter Bravo, som just jobbar för att stärka konstämnenas position i skolorna. Och då samarbetar man med olika externa aktörer och utarbetar olika nya pedagogiska modeller och för att öka då integreringen av konstämnen i andra skolämnen också. Just det där kanske, tänker jag, att det här kanske är nyckeln då, att man inte har separata ämnen i konst och kultur, utan att man också smyger in det lite i andra ämnen och kan plocka in det där, för att lite så där vid sidan om kan man kanske påverka på det sättet. Och man samarbetar framförallt kanske just med lärare som då undervisar i bildkonst och musik i de här lägre klasserna. Och man hoppas då kunna stödja skolorna i arbetet med att skapa då en skola där konstämnen är en naturlig del av vardagen i skolan, så att säga. Och att man samarbetar över de här ämnesgränserna.
Aj, vad ljuvligt det skulle ha varit att ha haft en kombination av matematik och musik.
Ja, det skulle vara det perfekta.
Och det sägs ju att det finns en koppling. Mm. Alltså, och jag kan ju avslöja en stor hemlighet här, att jag har spelat tvärflöjt från att jag var 7 tills jag var kanske 22 aktivt på musikinstitut. Men det här med matematik, det har nog inte blivit något bättre av att spela. Det har inte bättre av att spela. Men kanske den där undervisningen inte lämpar sig för mig. Kanske det skulle ha varit, jag skulle ha blivit bättre på matematik om den skulle ha varit mer integrerad med musik, tänker jag.
Och sen tänkte jag bara nämna också att sen har ju också Svenska kulturfonden, på tal om det här med stat och kapital, att man samarbetar med olika aktörer. Så de har också ett projekt som heter Skapa, där man också då satsar på konstundervisning för barn och unga och samarbetar med kommuner och utbildningssektorn för barn och unga. Och det här, och målsättningen är då att allt fler barn och unga ska få delta i konstundervisningen på fritiden, på sitt språk och på sina villkor, på sin hemort och till en rimlig kostnad. För det är ju det också handlar om mycket, det där som du sa, att den här lågtröskelverksamheten, att det ska inte vara någonting som bara vissa har tillgång till. Och sen när jag är inne på det här med Svenska kulturfonden, så finns det ju ett projekt som faktiskt har funnits i flera år som går under namnet Konsttestarna, där man då erbjuder alla 8:e klassare i hela Finland en möjlighet till att besöka ett konstmuseum 1 till 2 gånger per år. Och det tycker jag har varit en jättefin satsning också, det där. För att det är ju också en tröskel för kanske familjer att jag tänker på det här att vad är det som är den där tröskeln? Att gå till olika ställen också. Att man anser att det här, som du var inne på Lasse, att det här är inte för mig, det här är ingenting för oss. Att man raserar de där murarna och avdramatiserar kulturen på något sätt. Jag tänker också på hur man förut när man gick till operan till exempel var tvungen att klä upp sig till tänderna för att ens täckas öppna dörren eller teatern och så vidare. Att nu har vi ju kommit en bit på vägen, men att det gäller faktiskt att rasera de där murarna, tycker jag.
Ja, och det är knepigt det där, därför att det finns så jättemycket sen sådana, fast hur mycket man som på något vis teaterhus eller institution på något vis har den där självbilden att vi är jätteinkluderande. Mm. Så är det ändå det där att det, alltså på ett sånt underligt sätt så uppstår det sådana konstiga oskrivna regler kring hur man beter sig och bara det där att vem som är där.
Ja.
Och det här att, jag menar, jag tänker på det här att det att man går på teater till exempel på svenska i Helsingfors, så ganska ofta så har det inte så mycket, eller mindre än man skulle tro, att göra med det där vad de spelar på scenen, och mer handlar det om vem som är där eller vem annan som går där. Så det är lite ett sånt ställe dit man går för att träffa kompisar och ta en drink före man går in och snacka med folk liksom. Och det, sen när man på något vis inte är en del av det sammanhanget, kan det kännas på något vis, eller den där upplevelsen blir helt en annan.
Ja, samtidigt så, alltså här för ett tag sedan så intervjuade jag Svenska Kulturfondens vd Sören Lillkung och ställde honom frågan kring att är det för dyrt att gå på opera? Och han höll absolut med och nämnde just konsttestaren, att han har varit på opera med åttonde klassister. Och det gör nog väldigt gott för den där, ska vi kalla den minkmuren, att gå där. Får jag säga sådär?
Ja.
Det gör nog väldigt gott för den här minkmuren att gå på opera tillsammans med åttonde klassister som sitter där i sina munkjackor och glor lite sådär misstänksamt, tror jag. För att det är ju liksom ett faktum att det är jättedyrt att producera mycket av den här kulturen som vi nu har nämnt, opera, teater, så här. Den produktionen som kräver väldigt mycket personal och
resurser.
Och
bara de där byggnaderna är otroligt dyra att upprätthålla.
Precis, så de behöver de här sponsorerna och de här välbärgade besökarna som faktiskt betalar fullt pris för det här. Men de behöver också framtida besökare, de behöver också annorlunda besökare, och jag tror att det finns också, som du Lasse sa, det finns inbyggt nog ändå i den här identiteten att vilja vara den som erbjuder möjlighet för alla att komma. Och visst, alltså det är ju därför som till exempel Yle också visar radions symfoniorkesters olika konserter på arenan och på tv, och också Nationaloperan har visat sina uppsättningar runt om i landet på biografer, eller det har visats ibland på tv och så här. Att, men vem tittar? Det är ju alltid frågan. Men det där, någonstans hoppas jag att vi skulle vara i en brytningspunkt där vi kommer förbi sådana här olika, dels uttalande men också outtalade sådana här normer och regler, och att vi kan på något vis vara mer öppna för att testa på allt möjligt.
Ja, för att inte de här offentliga stöden till kultur ska bli just det här att man understöder de som redan har det bra, så kräver det ju just ett jättekonsekvent arbete för att man ska lyckas bredda sitt tilltal och nå ut. Ja, det finns en sån här italiensk professor i kulturekonomi som heter Pierluigi Sacco. Jag har förstått att han är lite en sån här husgud i någon sån här forskning kring alla möjliga sådana urbana och regionala utvecklingsprojekt. Och just så här att det är någon sån här industriort på nedgång, och sen gör man någon sån här förnyelseprojekt med ett sånt element av att man erbjuder någon slags kulturtjänster. Och så är han med och planerar och följer upp hur det går. Och många gånger så går det ju ganska bra. Men det där, en av hans sådär stora, så det på något vis härligt enkla iakttagelse tycker jag är det här att kultur är framförallt någonting som man gör tillsammans. Och just det här att det räcker inte att det sitter barn och övar klarinett på sina rum här och där i stan och sen har vi kultur, utan det ska finnas ett band och det ska finnas en klubb där de kan uppträda, det ska finnas en publik som står och tittar på. I den publiken så finns det någon som kanske skriver estradpoesi och ordnar open mic-kvällar och har sin egen publik. Och nu kanske det låter som att jag beskriver Jakobstad. Och det kanske jag gör.
Men bra beskrivning.
Och det är intressant det där, bara hur det är så tydligt att det finns vissa städer också runt om i Finland som har en sån här tydlig och på något vis ganska stark sån här kulturell profil. Och det är också där som det finns de här lärarna som sen kan undervisa barn i musik. Och ofta när det finns på de här platserna som har den här kulturella profilen, så bygger det på att det finns någon sån här anrik institution med ett ganska brett sådär gräsrotsstöd. Och det kan vara just ett musikinstitut, men det kan också vara en sommarteater. Och jag tänker på till exempel Raseborgs sommarteater, kan vara en så jätteviktig sån där samlande grej för hela regionen. Eller Närpes teater, som tycker det är otroligt sympatiskt. De lär här så mycket folk att när de har 40 skådespelare som alla ska vara med på scenen, så måste de börja skriva sina egna pjäser, för det finns inga pjäser som har tillräckligt mycket metallroller. Eller ett exempel är den här musikfestivalen Baltic Jazz i Dalsbruk, som också är en sån här institution som engagerar folk att ställa upp och göra och uppleva tillsammans. Och det är också sådana institutioner som sen bygger en sån här samhörighet och ja, man kan kalla det resiliens eller motståndskraft, att när det sen händer någonting dåligt så klarar man av att gå vidare. Och det hände ju alltså i Dalsbruk 2012 när det här valsverket i Dalsbruk gick i konkurs, och det var ju den här stora arbetsgivaren, bruket i Dalsbruk. Och plötsligt så försvann den. Men stan klarar av att hämta sig och mår alldeles bra idag, och det finns annan verksamhet och andra jobb nu. Och man ska nu kanske vara försiktig att säga att det är tack vare Baltic Jazz som det har gått bra för dem, men sen finns det nog ganska mycket andra småstäder där typ pappersfabriken stänger eller någonting som hänt, och där det kan vara där det blir ett slag för hela den där orten som de aldrig hämtar sig från. Och ofta är det just sådana orter som saknar av de här institutionerna och den där, på något vis den här grejen som det här att man inte gör kultur tillsammans.
Nej, och jag tänker också på när du var inne på det här med gräsrötter och eldsjälar som är jätteviktiga att ha, som brinner för sin sak och som kan engagera andra också. Och jag tänker också när du var inne på ungdomsföreningsrörelserna som ordnar just sommarteatrar och andra revyer och så vidare, att man jobbar så mycket också gränsöverskridande och också över olika generationer. Att man har de där sammanhangen, man samverkar, man har det där kollektiva, man lär känna varandra. Det gör också att det motverkar utanförskap, motverkar mobbning i längden, och just en sån inkluderande verksamhet som är den där styrkan i den där kollektiva.
Ja, det är inte till för någon särskild, det är till, nej, för alla på riktigt.
Ja, ja, och alla deltar. Och det finns, alltså det finns så många sådana här evenemang eller grejer, jag vet inte vad jag ska kalla det. Det är inte bara, alltid bara evenemang, utan det kan vara en statypark eller en konststig eller vad som helst som man har gjort ihop i lag, som sen blir den där byns eller ortens grej. Och jag kan inte låta bli att nämna programmet Egenland som jag gjorde. Vi gjorde 4 säsonger av det. Det finns på Yle Arenan. Och det handlar just om det här att lyfta fram eldsjälar eller sådana här kollektiv som gör saker för den lokala kulturen som skulle förtjäna att lyftas upp. Och vi samlar in tips från publiken och så kuraterar vi då sådana här resor i Finland. Och så åkte vi runt och filmade de här platserna och ställena. Och det var alldeles härligt. Det finns så mycket exempel. Alltså, men en som inte kom med, men som jag åker förbi varje gång jag ska till mitt sommarställe, så är en liten by i mellersta Finland som heter Kurhila, där de har ett sånt byafest varje år i augusti, och så har de, man kan delta i kobingo. Och det är deras grej.
Vad är kobingo?
Kobingo är när man släpper ut ett gäng med nötkreatur på ett fält som han har gjort sån här ett rutverk på. Vet ni, med sån här fotbolls, som man använder på fotbollsplan, sån här
krita. Ja.
Och sen väntar man till vad händer. Och sen den som först har en bingorad är när det är en ko som har bajsat i varje ruta så på en rad. Det här är kobingo i Kurhila. Men jag menar, det är någonting som de liksom, de har gjort det här hur länge som helst. Och jag antar att de fortsätter, för att det finns alltid någon som kommer och gör och fortsätter med den här traditionen. Nej, men alltså, jag menar, vi kanske har ibland en lite för snäv bild av vad kultur är. När man ber människor beskriva vad de uppfattas som kultur, så är det inte enbart film, teater, musik och bildkonst, utan det är mycket mer. Och det handlar just om det här att göra saker tillsammans också, liksom ett kollektiv. Och därför tycker jag det är lite farligt om man upprätthåller en image av kulturen och att finansiera kulturen med offentliga medel och annat sånt här, som att det skulle vara väldigt elitistiskt. Det blir lätt elitistiskt, just som vi har talat om här, att det är en så snäv del av befolkningen som tar del av vissa saker, samtidigt som det skulle gynna jättemånga att ta del av det på en bredare front. Och därför är den här elitiststämpeln farlig.
Den är det, ja.
För att den utesluter, och den ger inte sen alla de här möjligheterna att ta del av den här kulturen. Men det är just det här att vi gör saker tillsammans. Det utgör ett sånt här socialt klister i det här samhället. Och om det vittrar sönder så får vi så många mer problem än vad vi klarar av att ta hand om, tror jag.
Ja, framförallt så är ju kultur inte någonting hemskt sådär märkvärdigt och fint eller sådär, utan det är ju en sån här sak som alla människor är omgivna av varje dag i hela sitt liv. I korthet. Och det är ju kanske på det viset som man måste klara av att närma sig saken.
Här drar vi streck för idag, och Jag vill att ni håller koll på nya avsnitt av Kulturpodden, och det gör ni genom att favoritmarkera oss på arenan. Klicka för hjärtat i min lista, så tappar vi inte bort varandra i bruset. Hej då!